Det var vi som byggde landet, grävde diken och bröt sten. Vi byggde upp fabrikerna under fiskarna som ven. Vi jobbade på bruken men fick lön som fattigjon. Så vi tvingades att skapa våran organisation. Arbetet systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, till sidan ska vi stå i våran landsorganisation. Här kan ni hoppa, nästa gång klämmer ni allt vad ni kan. Arbetsgivarna försökte med kulor och med krut att stoppa våran framfart och krossa oss till slut. Men nöden den har ingen lag, så sant som det är sagt. Och tillsammans blir vi starka, tillsammans får vi makt. Armodets systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i striden ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Jag märkte att jag också behövde läsa texten också, va? Det var vi som byggde landet och vi bygger på det än. Ett land förutan trälar, utan fria kvinnor och man. Och långt har vi nog kommit, men än har vi långt att gå. För rättvisa och jämlikhet, det kommer vi att få. Arbetar systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation.
Ja, nu är det dags för LO-facken Partille i A-radion igen. Vi är första gången efter sommaren och vi tänkte köra nu A-radion varje lördag och torsdag. Lördagar klockan 14.30 till 16 och torsdagar 16.30 till 18. Jag som pratar nu heter Daniel Dellenmark och idag så ska vi ha en gäst som heter KG Vangård som är föreläsare och han har jobbat som ombudsman på LO-distriktet i Stockholm. Men han är med på telefon och jag ska ringa upp honom. Men vi börjar med en liten låt så länge. Så, nu så har vi med oss någon på telefon nu då?
Absolut, nu är jag där.
Ja, vad bra. Vem har vi på luren?
Ja, jag heter KG Vangård och jag har varit LO-ombudsman. Ja, inte bara det utan
okay.
Innan det så jobbade jag åt Handelsanställdas förbund.
Okej.
Okay. Och har väl varit facklig och politisk större del av mitt liv. Det var väl egentligen när vi 20 år kom i kontakt med facket som jag insåg att ja, men det här är nog min grej.
Mm, just det.
Ja. Så att jag började då på KFs lager i Bro där jag bodde.
Okej. Okay.
Stötarna där på lagret, de i facket fick kontakt eller grepp om mig och tog till att det började hända saker och ett antal år senare så var jag klubbordförande och sen har det rullat på. Jag har jobbat inom fackföreningsrörelsen med förhandlarfrågor men även varit ekonomichef, politisk strateg.
Okay.
Och väldigt mycket föreläsningar.
Mm, jag har fått äran att lyssna på dig när du var nere i Viskadalen för några år sedan om du kommer ihåg detta.
Ja, vad trevligt. Jo, jag har ju åkt runt i Sverige och Norge under ganska lång tid nu. Jag hade ett uppdrag och ett antal år åt LO att föreläsa. Och då, jag gissar nog att jag var en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Jag gjorde över 100 stycken föreläsningar om året.
Oj, ja. Sen kan man ju se dina föreläsningar på YouTube, eller några av dina föreläsningar på YouTube också.
Ja, absolut. Det finns några där som jag har gjort på LO-skolan.
Yes.
Någon ifrån Norge och jag såg idag att jag har gjort några snuttar också på Facebook för de som är vänner med mig där.
Mm.
Ja, även andra som kommer åt dem att inlägget jag hade om facket där, tror jag, 1000 delningar och 60 000 som har tittat på det.
Ja, det är bra spridning.
Ja, men visst. Alltså, det visar ju på att det finns en viss efterfrågan på ökad tydlighet.
Och jag tycker du skriver bra saker på Facebook och sånt också. Det var därför jag frågade om du ville vara med i det här programmet och sånt. För nu har du en timme lite drygt att prata om det du tycker är viktigt. Och det tycker jag också är viktigt. Vi brinner nog för samma saker, du och jag.
Yes. Ja, vad härligt. Ja, vad härligt.
Vad vill du börja någonstans?
Ja, jag tänkte säga vad jag tänkte hinna med först under den här timmen och så vidare. Att, jag vill börja med klimatnödläget. Mm. Alltså, även om jag är facklig så är det som så att det finns ju inget viktigare. Alltså, acceptera att det råder klimatnödläge. Det är inte Greta Thunberg som kommer att fixa det här åt oss. Och så vidare. Det är överordnat. 4% av däggdjuren är vilda. Resten är tamboskap och mat för oss. Haven utfiskade, insekterna mer eller mindre borta. Skogarna blir trädåkrar. Där jag bor i Mälardalen.
Mm.
Här planerar länsstyrelsen för en temperaturförändring på 5-7 grader. Oj. Perioden 2070-2100.
Oj, ja, det är mycket.
Alltså, vi måste ta in det här. Jag såg att Greta nu är nere i Tyskland. Hon är ju fantastisk, den här unga människan och så vidare. För den som inte har lyssnat på hennes sommarprat, gör det.
Alltså, har du träffat henne?
Nej, okay. Nej, det har jag aldrig gjort. Men hon är en fantastisk människa. Och vem ska gå före? Vem ska driva de här frågorna om det inte är den samlade arbetarrörelsen?
Precis.
Alltså fackligt politiskt. Det skapas ingen välfärd på en död planet. Det skapas inga jobb på en död planet. Alltså, det är allvar nu. Det är 7 år till vi har passerat den punkt när det gäller koldioxidutsläpp som vi aldrig fick passera. Så att när jag sagt det, så ha med er där att vi måste ta frågan på allvar. Det är facket i politiken till vänster som måste driva frågan, för marknaden kommer inte att göra det.
Nej.
Och det där är, ja, men visst, jag har ett mått av klimatångest för, och det är inte för min egen skull, utan det är barn, inte bara mina egna, utan det är alla barn, liksom deras framtid och så vidare. Det måste komma folk in på skinnet och så vidare. Men
ja, yes.
Jag tänkte också hinna med svensk modell. Vad är det egentligen? Alltså, hur fungerar arbetsmarknaden? Vad är den svenska modellen? Vad är partners uppgift? Vad är marknadsprincipen och fackföreningar? Liksom, gör de någon nytta och så vidare? Så att, det är det första jag kommer att gå in på.
Yes.
Sen tänkte jag hinna med ett avsnitt om skatter och välfärd, jämlikhet och så vidare. Skatter, är det förtryck eller befrielse? Är det bra med skatter och så vidare? Ja, det ska jag prata om. Och så tänkte jag säga någonting om svart ekonomi. Uppdrag granskning, som är ett fantastiskt program att få fram saker och ting. De har ju tittat på våra storbanker, hur de har härjat i Baltikum. Och det här var en av de frågorna som jag jobbade med då, när jag jobbade på LO i Stockholm. Så var det just ekonomisk brottslighet. Och det förvånar inte någon av oss att det är så den svarta ekonomin brer ut sig och så vidare. Och att de skulle jobba med maffia i Östeuropa och så vidare. Och inte hade koll på det här. För det är som så att tyvärr, vi har inte koll. Så att det var jag tänkte hinna med.
Yes. Men vi pratar om Greta Thunberg också. Vad säger som lite musik av hennes mamma?
Underbart.
Det var Malena Ernman med La Voix från 2009s Melodifestival. Är du kvar?
Jag är kvar.
Gott att höra, gott att höra. Ja. Vad vill du prata om nu?
Jag tänkte ta lite grann om att Sverige... Ja, det är väldigt populärt att gilla Sverige. Vi som bor här ska på olika sätt uttrycka vår kärlek till landet och så vidare. Och det är ju inget konstigt. Sverige är ett fantastiskt land och det finns onekligen väldigt mycket som är bra här, men hur tänker folk? Alltså, en majoritet av de svenska väljarna är höger. Och hur kommer man fram till det? Hur tänker man när man röstar fram en politik med jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4, 5, ta bort fastighetsskatt, ta bort arvsskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt och nu också värnskatten, som i kirurgisk precision gynnar dem med högst inkomst? Ingenstans eller någonsin har det här skapat ett hyggligt samhälle. Men här är lösningen på typ allt. Man driver fram lågbetalda skitjobb åt arbetarklassen. Billig service för de som har råd. Vi tar in arbetskraft som grovt utnyttjas. Och så begränsar man möjligheten för facket att ingripa när villkoren dumpas. Vi ökar kapitalinkomster och gör arbete allt mer olönsamt. Har ekonomiska system för att hålla arbetslösheten på en tillräckligt hög nivå. Men hanterar sjuka arbetslösa ovärdigt. Till och från så har vi friskrivit människor som har varit dödligt sjuka för att de ska komma bort ifrån utanförskap. Vad är bortre parentes? Man ger skattefinansierad städning till dem med god ekonomi. Man gynnar redan rika, låter vinter skena. Man drar ner för de som behöver. Man pratar RUT som en jämställdhetsreform. Och så tar vi bort resurser från offentlig verksamhet. Ja, sånt som har betydelse för jämställdheten. Skapa större barngrupper inom förskolan. Lottar ut äldre till högst tvivelaktiga omvårdnadsföretag. Och nu ska vi sälja ut hyresrätter och istället få folk att tro att marknadshyror, ja, än mer orättvisor är lösning på bostadsproblemen. Vi har faktiskt sålt det mesta där det var ägt och förvaltat tillsammans. Inte sällan till stötande underpris. Vi ska bedriva skola som marknad på religiös grund med fejkade betyg. Man struntar i skattefusk, skatteflykt. Istället ska man diskutera bidragsfusk. Man tänker sig oroa sig över brottsligheten men fortsätta att avreglera samhället dess möjlighet att ha kontroll. För att sen oroas över att ojämlikhet ställer till problem. Men hur kan det vara så här? Ja, nu under corona så har ju på något sätt verkligheten kommit folk in på skinnet. Vi har sett kraftiga strömningar till partier som står till vänster. Har haft en kraftig uppgång. Nästan alla har krävt att samhället måste stå starkt och finnas där när vi behöver. Men man röstar ju på en politik som är tvärtom. Vi avreglerar samhället. Och då, varför diskuterar man inte? Varför är Sverige ett bra land? Alltså minsta tillbaka titt då. Alltså Sverige var för dryga 100 år sedan. Det var så fattigt och eländigt här att det inte gick att bo här. Det gjorde inte det. Alltså perioden 1850 till 1920 så emigrerade 1,3-1,4 miljoner härifrån. För det gick inte att bo här. Det var svält. Det var förtryck av egamakt men också religion. Man sökte sig en framtid långt härifrån. Sen vände det. Vi gick ifrån botten till ledande välfärdsnation i världen. Hur var det möjligt? Var det privatiseringar? Var det skattesänkningar? Var det avregleringarna som gjorde den resan möjlig? Nej, det var ju inte det. Det var ju precis tvärtom. Det var den enkla tanken om att det nog skulle bli bättre om vi hjälptes åt. Och det vart ju bättre. Nej, det vart ju inte perfekt allting. Bara bäst i världen. Alltså, varför är det inte tydligare? När man pratar om politik så tror jag att man ska vara tydlig med att man måste ha som inriktning att bring it close to home. Eller se till att det kommer folk in på skinnet. Corona gjorde ju det. Det var ju verklighet. Alla kunde vi känna hur viktigt det var med ett fungerande, starkt samhälle som hade resurser. Men vi röstar ju inte på det. Vi avreglerar ju. Vi tror att sänkta skatter ska lösa det här. Jag borde ha sagt det från början. Men till alla som lyssnar, ha med detta. Det finns 200 länder i världen. Väldigt många av dem är lågskatteekonomier. Hur är det där? Hur har folk det? Hur ser det ut? Det här, ja, i mina dystraste stunder så blir jag ju riktigt förbannad över politiken och arbetarrörelsens oförmåga att faktiskt tala om hur det är. Alltså vad står vi för politik? Vad skapar det för samhälle? Och folk är ju uppenbart rejält politiskt vilse. Och jag förstår att många känner en oro för liksom hat och motsättningar när samhällsdebatten hårdnar och oroliga människor söker enkla lösningar på rätt komplexa problem. Det är liksom inte konstigt, och då måste politiken vara liksom tydligare. För jag liksom tycker nu är det ju en allt mer politisk retorik enligt Orwell, där ond är god och god är ond. Alltså man ser en allt mer maskulin retorik med hårdare tag, tuffare straff och prat om krig. Partierna bjuder nu över varandra och klämma åt folk och så vidare. Och det tycks som att vi är på väg att ge upp det goda i vår rädsla inför det onda. Och det här måste brytas. Vi kan inte tillåta oss att prata på det här sättet. Vi vet att det bara leder till elände. Överallt, alltid. Alltså, om det inte räcker med 200 länder i världen att titta på. Titta tillbaka i historien. Så varför lär vi oss ingenting utav det där? Och skatt, det beskrivs ju ofta som ett, liksom ett förtryck. Sänk skatten som man får mer att leva för. Är det någon som har hört den? Har ni hört? Jag tror liksom alla som lyssnar har
ja,
hört
då.
Den.
Ja, då.
Ja. Ja, men hur såg den ekvationen ut? Är det någon som har sett? Nej, just det. Nej, men det är omöjligt. Sänk skatt är ju inte mer att leva för. Sänk skatt är ju mer i plånboken, framförallt för den med höga inkomster. Men välfärd som ska konsumeras måste finansieras. Betalar man inte via skatterna så omfördelar mellan fattig och rik och de som kan och har till alla, då blir det ojämlikhet och så vidare. Så att skatt är ju priset man betalar för att leva i ett anständigt och civiliserat samhälle. Som sagt, 200 länder i världen. Det funkar inte. Jag förstår att man lockas av det. Men måste man inte vara tydligare på vänsterkanten för att beskriva att ja, det fungerar inte.
Nej.
Det finns en inneboende upprördhet hos mig över att varför beskriver man inte skatter eller välfärd och våran politiska idé så folk begriper? Alltså jag har haft förmånen att resa runt i tiotalet år i Sverige och Norge. Norge har ju ungefär samma system som vi. Så det fungerar ju, ja, föreläsningar fungerar ju väl där också. Jag möter ju en oerhörd entusiasm. Men det är ju inte så många som... Agitation finns ju knappt kvar inom arbetarrörelsen. Alltså vi har ju lämnat det där och jag har ju ingenting emot att det anställs jurister, utredare och kommunikatörer och pressekreterare och andra. Ja, men det behövs ju några sådana också. Men när vi har slutat att agitera och folkbilda och så inte gör mer för opinionsbildningen. Folk går vilse. Alltså, nu tror ju stora delar utav arbetarklassen att en marscherande avgrundshöger är lösningen. Alltså, det är helt jävla galet. Jag skulle vilja ta upp ett exempel här. Och det är några kompisar till mig i Göteborg som har skrivit i LOs... LO har ju haft ett omfattande jämlikhetsutredning som presenterades i höstas. Så jag rekommenderar alla att ta del av det där. Det är ett väl genomfört arbete. Till den här utredningen så ligger ett antal underrapporter. Och en av dem så skrev... författarna Anders Nilsson och Örjan Nyström. Tyvärr har Anders gått bort. Strax efter de lämnade ifrån sig det där så dog Anders. Örjan finns kvar. Men det de skrev om, det är högerpopulismen och jämlikheten. En essä då. Varför är det så många, inte minst LO-män, som röstar emot, direkt emot sina egna intressen? De röstar ju på ett extremt högerparti. Vad pratar de om? Alltså Sverigedemokrater. Sen finns det ju andra som röstar på andra högerpartier, alltid från en vilsen socialliberalist till blåa moderater och så vidare. Men hur kan det vara så många som utav arbetarfolk som röstar på SD? Det är liksom, ja, då är det här med invandrarfrågan, rädslan och motsättningarna här i. Men det är inte bara det. Det är också det här att samhället förändras. Alltså man kan inte bara titta på samhället utifrån ett klassperspektiv då, en lodrätt så här, att under- och överordning att rika får inflytande, för det får de ju, de har ju stärkt den oerhört de senaste 30-40 åren. Man måste också titta på frågan horisontellt, alltså vad händer med inte minst män, manliga LO-män situation, alltså landsort mot stad, deras ställning försvagas, andra frågor kommer upp. Det är kvinnors ställning, det är etnicitet, det är sexuell läggning. Alltså lite av det här, ja, man pratar om allting annat utan det som är viktigt, ja, för mig då. Och det där måste vi förstå vad det är som gör att människor går vilse. För det gör man ju. Den politik som de företräder kommer ju inte att lösa våra problem. Det tar ju emot ilska som många bär. Och inte minst då inom LO-kollektivet. Och nu kommer jag svära, det görs åt helvete för lite utav LO-förbunden. Alltså man sa att man skulle lyfta jämlikhetsfrågan och så vidare. Det händer för lite. Man använder inte tillräckliga resurser för att jobba med opinion eller folkbildning och så vidare. Och det där kan störa ännu, vill jag få säga.
Mm. Och som det ser ut nu så är det ju högre majoritet i riksdagen trots att Socialdemokraterna styr ihop med Miljöpartiet. Men en annan fråga. Nu är vi ju halvvägs i mandatperioden. Och tror du att folk kommer komma ihåg nu om 2 år, men när samhället hjälpte till och stöttade med allting?
Nej, det kommer man inte göra. Det politiska minnet är stötande kort.
Okay.
Det är, alltså, som jag sa förut och så vidare, när rädslan nu, oron, skräcken och det som var för pandemin, när det grepp tag i samhället, så såg vi en kraftig svängning i opinionen. Fackföreningarna fick många nya medlemmar. Man sökte liksom den här tryggheten. Man sökte tryggheten politiskt. Till vänsterpartierna, Socialdemokraterna ökade ju mycket kraftigt.
Mm.
Men redan nu håller det på att gå tillbaks. Alltså, pennen slår. Det där släpper, så kommer andra frågorna tillbaks. Där högen, de jobbar ju febrilt nu. Med allt ifrån att höll på att säga att ta jägarexamen och att alltså, byta fokus ifrån det där. Med KU-anmälningar, med passiviteten och liksom bort ifrån det här och deras lobbyorganisationer. Allt ifrån Svenskt Näringsliv, Timbro och andra. De försöker ju mata in frågor i debatten och så vidare. För att få bort fokus. Och det där... Alltså, livet är ju inte lätt. Och det blir en väldigt massa andra saker. Och i det här så måste man från arbetarrörelsen förstå det här. Att se till att det kommer människor in på skinnet. De har fullt upp med saker och ting. Och det är lätt att gå på enkla lösningar på svåra problem och så vidare. Och våra politiska motståndare är rätt duktiga på det där och de har mycket stora resurser.
Mm.
Men idag har vi en annan möjlighet, tycker jag. Alltså med ny teknik. Alltså, i stort sett har ju alla en mobiltelefon.
Mm.
I princip alla. Man faktiskt skulle ju kunna ligga direkt uppkopplade mot sina medlemmar med sprida budskap om välfärdsfakta och... Ja, se till att fler vet mer. Det där tror jag att man måste sätta av resurser till. Nej, men så svaret på frågan är att nej, folk kommer inte komma ihåg om man inte blir påminn om det. För det politiska minnet är
kort.
Alltså det är kort. Och vi har inte så långt kvar nu innan det är riktigt eländigt. Alltså. Om arbetarrörelsen inte fixar det här så är... Alltså, framtiden är nog dyster ändå, som när jag började. Alltså, klimathotet, det är på allvar. Det går inte att tänka bort.
Nej.
När det kommer och när vi ska stå rustade, om vi fortsätter att avreglera, sänka skatten och samhället inte har kontroll. Hur ska vi lösa det? Alltså, hur löser vi framtida utmaningar om vi inte håller ihop? Det där, nej, det är lite dystert faktiskt.
Mm. Över sociala medier kommer det nog vara ganska mycket som kommer kretsa kring valet.
Och kommer
vara stora där kommer vara stora i valet, tror jag.
Alltså SD.
Ja.
Jag tar ju fritt i minnet nu. Jag tror att de var större än alla på andra partier tillsammans.
Mm.
På den här typen av media. Varför det?
Alltså,
det är ju helt galna inlägg en del utav det. Det är rent humbug, det hittar på, det är Trump-nivå på de här som de matar ut och så vidare. Allt är inte jättelätt att genomskåda. Lite mer tycker jag väl man kunde kräva av folk som man har investerat i både grundskola och gymnasium och en hel del högskola också. En del av det här borde de kunna granska. Kunna fatta att det här är lur. Men ja, alltså, det är så mycket ändå med vardagen och så vidare. Och här måste vi öka tydligheten. Det är för otydligt idag.
Det är bara att börja jobba redan nu.
Ja, det är hög tid. Det är hög tid. Och jag ska ge två exempel på sen efter. Det blir väl lite musik nu, så här, om facket. Vad man borde berätta om fackföreningen och vad man borde säga om skattesystemet.
Mm. Men vi tar lite musik först.
Yep.
Det var Mikael Wiehe och Flickan och Kråkan. Har du någon aning om när den kom?
Nej, det har jag väl inte. 80-någonting eller?
81.
81, okej.
Okay. Jajamän. Du ville prata skatter nu?
Nej, det vill jag inte. Jag tänkte säga någonting om facket först.
Yes, kör på.
Alltså, svensk modell, vad är det? Allt slänger sig med det här, den svenska modellen som alla hyllar. Och så. Ja, men vad är det då? Först om fackföreningsrörelsen. Va? Vilka är vi, vad vill vi, vad gör vi? Jag har jobbat hela mitt liv inom facket, så att jag säger vi här. Fackföreningsrörelsen är en lönekartell som vill ha ut största möjliga andel av föreningsvärdet. De säljer arbetsfred. Det är liksom... Det är själva tanken. Och för att förstå facket så måste man nog titta tillbaks lite grann. Alltså, hur var det då innan fackföreningar? När man pratar nu sänkta trösklar och avregleringar på arbetsmarknaden, så måste man vara klar över att vi har haft en arbetsmarknad som var avreglerad. Nej, man pratade inte marknadsterminologi på samma sätt då, 1800-talet, som man gör idag. Men det var liksom avreglerat. Det var inget tjafs om anställningsskydd och medbestämmande. Det var husbonden eller bruksägaren som bestämde. Alltså, hur var det? Alla vet ju, som har minsta koll på det här, vilket elände det var och så vidare. Men när vi insåg att på den marknad där vi säljer vårt arbete, så finns det två aktörer. Det är köpare av arbetskraft, säljare av arbetskraft. Det är kapitalisterna och det är vi. Så länge vi stod där individuellt och mötte makten, så stod vi i dikerna och bockade så ryggkotorna knakade. Den utav oss som sålde sitt arbete till lägst lön och sämst förutsättningar fick jobb. Så kom man på det. Ja, men han, ja, kapitalisten, det är ju nästan alltid en han. Det är klart att det kan vara en hon, men det är gubbar överallt. Han är ju helt beroende av oss. Om vi inte står där med mössan i hand och tigger och ber, utan vi pratar ihop oss. Och så bestämmer vi priset på vårt arbete. Om sen ingen av oss säljer sig för billigare penning, måste de inte betala det vi begär då? Alltså, det fackliga löftet, det formulerat av Ingmar på Göransson på L, och det är att alltså, vi lovar att försöka att aldrig någonsin under några omständigheter sälja vårt arbete till lägre lön eller sämre förutsättningar än du nu lovar varandra. I vetskapen om att vi alla håller detta löfte, så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Mm. Alltså, det är ju själva idén. Det är inte så lätt och kul kanske att vara solidarisk. Men det var ju där resan började. När man insåg det, att man skulle vara en kraft. När man pratar om arbetsmarknaden, så måste man också förstå att, ja, men hur fungerar en marknad? Alltså, en arbetsmarknad fungerar inte på ett annorlunda sätt än alla andra marknader. Prata om avreglerade marknader som fungerar. Det är nyliberalt humbug. Det finns inga avreglerade marknader som fungerar. För att en marknad ska fungera, kom ihåg den enkla principen. Det måste finnas tydliga regler, kontroll av reglerna, sanktioner mot den som bryter. Vilka regler, vilken kontroll och vilka sanktioner, det kan man ju förhandla och diskutera. Men tydliga regler, kontroll, sanktion. Det spelar ingen roll om det är arbetsmarknad, tjänstemarknad, privat varumarknad eller handlar om idrott. Samma princip. Jag ska ta ett exempel från idrott.
Yes,
fotboll. Jag utgår ifrån att folk känner till sporten.
Yep.
Om man känner någon fotbollsspelare, så vill jag rekommendera er alla att hålla er borta från dem. Kraftigt underbegåvat folk som håller på med fotboll. För vad de uppenbart inte förstår är just den här marknadsprincipen. För jag tror att det är som så att man har kommit upp en bit i ålder och seriesystem och ska spela en fotbollsmatch. De som springer in på planen, de känner till att det är hörne, frisparkar, det är målvakten som får ta bollen med händerna om det inte är frågan om ett inkast. Alltså, det är ett tydligt regelverk. Det är domaren som finns där som ska avgöra om reglerna följs. Det är ett liksom tydligt regelverk. Det är domaren som ska avgöra. Är det någon som har sett någon fotbollsspelare förstå någonting när domaren bråser i pipan? Halva laget fram till domaren och protesterar om vad? Mm. De tänker sig inte på. Man glömde bort marknadsprincipen i det var kamplust och adrenalin. Och, okej, då vi ursäktar fotbollsspelarna. De tänkte sig inte för att det är klart att de inser att det här skulle inte funka om det inte fanns någon domare och regelverk. De här på läktaren då? Vad finns det för ursäkt till dem som skriker ut sitt förakt till domare och motståndare och så vidare? Hur tror de att den här fotbollsmatchen skulle kunna genomföras utan regler, utan kontroll, utan sanktionsmöjligheter? När man tänkte inte på det. Och det här är lite grann ett arbetarrörelsens problem, eller fackföreningsrörelsens problem då. Vi är domare. Folk inser inte vikten av domarens roll. Jag vet inte om någon som lyssnar på det här har haft med sig kompisar hem och tittade på engelsk fotboll. För jag såg nämligen en undersökning om engelska linjemän. Var det verkligen offside när de vinkade av? 98% i fallen har de rätt. Alltså de tar sekundsnabba beslut och det är nästan alltid rätt. Och det är alltid tjafs beroende på vilket lag man håller på. För man förstår inte marknadsprincipen. Och det här måste vi, alltså vi måste ju vara tydligare med liksom, vad är våran uppgift? I Sverige har vi en jättediskussion om hamnkonflikten. Nu ska man utreda LAS och det är ju så skamligt att det, liksom, det finns ju inte. Vi har inte problem med att det är för svårt att göra sig av med folk. Vi har för dåligt anställningsskydd. Det är för många som kommer in på arbetsmarknaden nu som inte har någon trygghet och helt orimliga villkor, den här gig-ekonomin då och så vidare. Det är fel, men det beror ju på att vi inte klarar hem den här debatten. En annan debatt som vi har, det är ju att hamnkonflikten var ett stort problem och så tillsatte man då översyn utav strejkrätt och så vidare. Mm. Det är inte vårt stora problem med hamnkonflikten. Det stora problemet på svensk arbetsmarknad, det är att vi har ett tvådomarsystem där parterna, alltså vilka är parter på svensk arbetsmarknad? Jo, det är de anställdas organisationer och det är arbetsgivarna som tillsammans ska sköta det, eller hur? Det är parterna. Mm. Nämn en konflikt som arbetsgivarens organisationer har tagit de 30 senaste åren för schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. En, de åker ut och stödfikar högerpolitiker när vi har konflikter på något konditori och andra ställen. Det är fackets folk som står där ute i snöslask och gråbord och som står upp för den svenska modellen. Om arbetsgivarnas organisationer hade tagit sin del av ansvaret, då hade de åkt ut till de här arbetsgivarna och sagt åt dem att vad håller ni på med? Alltså, vi har en modell på svensk arbetsmarknad som bygger på att regelverket utfärdas i branschvisa kollektivavtal. Mm. Kom ihåg att ett kollektivavtal, det är ju inte bara lön och anställningsvillkor. Det är ju spelreglerna. Det är de regler som man ska följa för en sund konkurrens på arbetsmarknaden. Vad ska vi säga till de andra bagerierna eller de andra då som du kunde konkurrera ut? Om du får köpa arbete mycket billigare, om du inte betalar pensioner och försäkringar för dina anställda, då får ju du en konkurrensfördel. Vad säger vi till dem som följer reglerna? Om arbetsgivaren hade gjort det här, tagit sin del av ansvaret, då hade vi nästan inte haft några konfliktdagar i Sverige. Ändå så är det dem. Värst är väl Almega som anklagar. De säger ju inte facket rent ut, utan de pratar om facktampar och så beskriver man med, alltså det är maffialiknande metoder. Den part som står där och tar skit för att vi ska ha ordning och reda och att seriösa företag ska överleva. Visst, också för att det ska vara schyssta villkor, försäkringar för de anställda. De får stryk. Och det här beror ju på att vi är för dåliga att tala om vad vi håller på med. Alltså det måste komma folk in på skinnet. Idag lever vi i en internationell ekonomi. Väldigt många liksom tycker att fackföreningsrörelsen, de gjorde ju nytta när vi gick ifrån jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det var nog bra. Men så ska man komma fram till att facket har tjänat ut sin roll. Alltså idag lever vi i en internationell värld. Företagen är globala. De kan ha huvudkontoret i Stockholm, London, New York, New Delhi, Peking, whatever. Stora drakar som styr och ställer. Så är det, eller hur?
Japp. Yep.
Hur behandlar detta företag sådana som oss i länder där fackföreningsrörelsen är svag? Jag frågar inte om hur det var för 100 år sedan. Jag frågar om hur det såg ut igår. Indien, Burma, Kina, Filippinerna. Ja, whatever. Överallt. Vidriga förhållanden. Vad är det som gör att de inte kan uppträda på samma sätt? Det är ju samma bolag. Vad är det som gör att de inte kan uppträda på samma sätt när de kommer till oss? Är det de 4 årstiderna? Är det den klara luften? Är det vårt trevliga sätt som gör att kapitalisterna mjuknar? Nej, det är en stark fackföreningsrörelse i en fungerande demokrati. Hur tror vi att det här kommer att se ut om vi inte upprätthåller det här? Vi lever i en internationell värld. Om vi ger upp solidaritet och ansvar, det är kört. Det finns liksom ingenting. Om lyssnare finns som lyssnar som skulle vilja ha tips och idéer. Per Molander, han har ju varit regeringens jämlikhetsutredare. Och precis i dagarna kommit med en rapport, varför man nu presenterar den mitt i sommaren. Men det är en helt annan sak. För några år sedan så skrev han en väldigt bra bok som heter Ojämlikhetens anatomi. Läs den. Alltså, ojämlikhetens anatomi. Det är inbyggt i det kapitalistiska systemet att man driver alltid mot ökad ojämlikhet. Mm. Hur kan man motverka? Ja, det finns egentligen bara en historisk händelse. Egentligen är två händelser som sammanfaller i tid. När man har kunnat rubba på den där ordningen utan att behöva ta till vapenmakt. Och det är allmän och lika rösträtt, alltså demokratins införande, och fackföreningar. De här kom ju ungefär samtidigt. När vi fick de redskapen, då kunde vi omdana samhället och bygga ett hyggligt land. Men om vi ger upp, när folk liksom, man pratar ner demokratin och tror att det liksom, vi kommer att klara oss med sänkt organisationsgrad. Organisationsgraden har gått upp under pandemin, men den är sjunkande. Inom vissa branscher så är det riktigt usel. Om inte vi klarar av att få människor att förstå att det här kommer de in på skinnet. Alltså det är allvar nu. Ska vi ha en chans? Det kanske inte är så jättekul att vara solidarisk och så vidare. Men vad gör vi annars? Look around the world. Och det här, ja, var tydligare. Se till att det kommer folk in på skinnet. Och här har fackföreningsrörelsen en hemläxa. Vi måste vrida upp tydligheten. Det är för många, inte bara hos oss, men det är för många av våra medlemmar som, och icke-medlemmar där ute som har en vanföreställning om hur det är. Och kan vi inte beskriva det här på ett bra sätt så återigen, jag tror att vi har nya möjligheter idag och så vidare med ny teknik och så vidare. Att nå ut till människor. Visst, arbetsplatserna är små nu, svårare. Det var lättare liksom när det var stora driftsenheter och samla folk. Men nu har vi ju direktkontakt här och så vidare. Men bygga upp en struktur för kommunikation och opinionsbildning. Fler måste förstå att det är allvar. Liksom. Det är inte som så att de här kapitalistiska, de här stora drakarna viker ner sig bara för att de kommer hit och så vidare. Utan vi måste alltså rösta fram politiska företrädare som driver vettiga grejer. Som står för något anständigt. Och starka fackföreningar. Det är det vi har. Det låter liksom gammalt och tråkigt. Men
det är sant. Ja,
kom på något bättre. Så att det är liksom en ökad tydlighet. Vill jag rekommendera och så vidare. Och där alltså facket borde ha ny teknik. Men också agitatorer. Alltså sprida budskapet. Elda massorna och så vidare. När Gunnar Sträng. Det har ju kommit ut nya böcker om honom nu. Var det Erik Åsbrink som skrev den senast? Jag kan blanda ihop dem. Men det kanske inte var han som skrev den. Det kanske skrev en annan. Men det kommer den för inte så jättelänge sedan och så vidare om Gunnar Sträng. Och alltså när han anställdes i Lantarbetarförbundet, då anställdes han som agitator. Alltså det var ju uppgiften att liksom, det var ju rent handgemäng, men också verbalt liksom övertyga folk där ute som var skiträdden för sina jobb och anställning. Och alltså det var inte som så att samhället bubblade av liksom en tilltro till socialismen och de här irrlärarna som kom. Det var ju ett sätt att jobba in det där, få människor att tro och förstå att det blir nog bättre. För det lyckas vi med. och få människor att tro på att det blir nog bättre om vi hjälps åt. Och det vart bättre. Det vart så in i helsike mycket bättre och så vidare. Men vi håller ju på att ge upp det där. Men facket, ja, jag är lite störd över att vi inte... Alltså jag vet ingen agitator. Jag brukar själv beskriva mig som agitator. Det finns ju jättegoda fackliga företrädare runt om i landet och förbundet när man har rest runt och träffat. Mm. Och då får jag säga då, nu är jag i den ändan av landet. Inte minst göteborgare skulle det ju vara. De har ju en naturlig fallenhet, eller jag får säga, för att bedriva opinions- och agitationsarbete. Men det görs inte och så vidare. Utan vi har liksom fastnat i avtals- och lagtolkning och avtalsmöten och så vidare. Och innan musik har jag gett ett exempel till. Och det är alltså fackföreningsrörelsen nu. Alltså de kallar ihop sitt folk. Vi har ju, avtalsförhandlingarna är ju skjutna på lite framåt här nu. Men alla fackförbund kallar ihop ledande förtroendevalda för att diskutera kommande avtalsrörelser. Och det är ju inte oviktigt. Men jag försöker säga, men vad är det ni diskuterar? Ja, då ska vi diskutera löneökningar. Vad är det att diskutera? Vad fick ni i år? 2%. Vad fick ni förra året? 2%. Ja, året innan det då? Ja, 2%. Alltså vi vet att det kommer att vara ungefär 2% och så vidare. Men den inflationstakt och den styrka man nu har och samhället ut, det kommer att ligga på ungefär 2%. Mm. Alltså det är ingen raketforskning bakom det. Det där kan de. Det där kan vi och det vet vi. Arbetsgivarna säger noll och ja. Ja, men det är inte bara löneökningar som ska diskuteras. Man diskuterar ju andra saker med avtalsvillkor och så vidare. Ja, vad är det som diskuteras då? Alltså alla som håller på med det vet att fackföreningsrörelsen är förbannad över den usla anställningsskyddet, allmän visstid, hur man kan stapla anställningar på varandra. Alltså, de kan det här. Det man vet och kan, det träffar man och diskuterar. Mm. Det vi inte vet och kan, alltså hur ska vi påverka opinionsbildning? Hur ska vi få LOs folk att inte hamna helt vilse? Hur ska vi skapa grunden för ett hyggligt samhälle, tilltro till fackförening och demokrati? Ja, när hade man en sån träff? Alltså vi tar för mycket för givet och det är liksom på alla nivåer. Det är dags att kamma till sig nu. Det är allvar. Och vi måste ju göra bästa möjliga match om det här ska funka. För det, ja, hur kommer det se ut i valet 2022? Som du frågade mig förut. Alltså människor har glömt. Majoritet höger.
Tror du folk har så kort minne? Att de inte kommer ihåg detta? Okej, okay. Ja.
Ja, men tyvärr. Alltså, ja, men vi ser ju nu höger. Alltså den högen. Högerpartier i form av KD och Moderater som nu direkt samarbetar med Sverigedemokrater. Mm. Det är jättenära vi är där.
Ja, just det.
Så vi lovade ju någon gång att aldrig mer skulle vi hamna där. Aldrig mer. Och nu, alltså det är ju, ursäkta nu sa jag, det är ju själva fan. Det man en gång i tiden kunde räkna ut med magkänslan. Det blir nog bättre om vi hjälps åt. Om vi tar hand om varandra, om vi är solidariska. Yes. Det kunde man då med kort teoretisk utbildning faktiskt klura ut. Idag, med den utbildningsbakgrund vi har och de erfarenheter vi har i bagaget, så är det tydligen helt omöjligt. Mm. Alltså vi kan ju inte göra allting rätt när det är där. Och vi måste ju se över vårt sätt och jobba, opinionsbilda och så vidare. Det måste till en förändring. Ska vi klara det vi står inför, alltså med samhällets utmaningar och klimatet, så måste vi hålla ihop och bära efter förmåga. Och vikten att bära efter förmåga, det ska jag prata om sen då när jag pratar om skatt. Men jag gissar att vi kommer bryta lite igen.
Vi tar lite musik. Yes. Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz och tiden går väldigt fort och vi har bara en kvart kvar av programmet.
Ja, låt oss prata lite skatt då.
Det tycker jag.
Jag sa förut att det var ju ledande det här och man vann ju jättemycket på det under alliansregeringen. Sänk skatt som man får mer leva för, trots att det är en omöjlig ekvation. Och Nej, man ska inte ta ut mer skatt än man behöver, men att ta ut mindre än det som behövs, det är fel. Och det är väl det som vi har gjort under lång tid nu då, och så vidare, och att man inte bär efter förmåga. För vårt skattesystem, alltså, det bygger på den enkla tanken av varen efter förmåga till varen efter behov. Och så ska du omfördela enligt tre parametrar. Mm. Det är bara rundgång i skattesystemet. Nej, det är det inte. Alltså, det är trams. Det finns tre omfördelningsparametrar. Och det ska omfördela mellan rik till fattig, frisk till sjuk och över tid. Det är de tre omfördelningsparametrar. Alltså rika ska bära mer. De som kan och orkar bära mer måste bidra med mer. För det blir bättre för alla. Det är liksom, ja. Då kan man inte införa jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4, 5, ta bort fastighetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt och värnskatt. Det går inte. Jag kan förstå att man lockas, men det funkar inte. Och vi har ju kraftigt gynnat, inte nog med att de har haft en enorm avkastning på sina inkomster, kapitalinkomster. Och ofta den här gruppen med löneinkomst som har blivit ofantligt mycket rikare, så har vi inte ens beskattat dem. Vi måste bryta igenom det här, för det är inte rätt och samhället blir fel, man ökar ojämlikheten. Och det är förödande. Den andra är frisk till sjuk. Om man tittar på de som är riktigt sjuka, alltså människor som har blivit födda med ett livslångt handikapp, eller man blivit överkörd av en buss och råkar överleva. Människor som inte kan gå på toalett, tvätta sig, klä sig, vända sig, instängda i sin egen kropp. Extremt dyrt. Alltså de här äter ju nästan halva vårdbudgeten. De 3-4% svårast sjuka. Det är jättedyrt. Men har de inte nog ändå? Är inte vi som har sluppit detta helvete skyldiga att betala för dem? Att de faktiskt ska kunna ha ett någorlunda drägligt liv. Precis som det ska finnas sjukvård när vi behöver det. Men ja, då inser nog många att ja, men det är nog inte så dumt det här och så vidare att det finns. Det är det andra. Vi ska omfördela mellan oss som har förmånen att vara friska och kunna jobba till de andra. Och så är det över tid. Du ska betala din egen välfärd. Och jag ska fokusera på den här tredje då. Tänk er en bild. Då, de första 20 åren så är man samhällsekonomiskt tärande. Vården, skolan, omsorgen, allt ifrån föräldrarnas psykoprofylax till mödravård, till BVC, förskola, skola etc. Alltså, vi betalar ju en mycket stor del utav det här via skatt. Varför? Vi ska kunna garantera alla ungar en bra start i livet. Mm. Alla. Ja, vi vet ju. Ja, men några har ju råd att betala ändå. Ja, vi vet det. Vi kan det där. Men vi tar ut skatt för vi ska garantera alla ungar en bra start i livet. Är inte det en bra modell? Jo, tycker väl många då. Ungefär 20 år då. Det är ju liksom, det här, det är en generalisering av skattesystemet. Mm. Vad händer sen efter de här 20 åren då? Ja, men då är det slit och slet. Då ska vi ut och jobba. Hur länge ska man hålla på med det då? Ja, det gör man ungefär 40 år. Ja, vad händer sen då? Men då blir man pensionär. Ja, hur länge är man det då? Ja, det är man tills man dör. Och det gör inte folk. Alltså när vi tog pensionssystemet en gång i tiden, då la man pensionsåldern 2-3 år innan arbetarklassen hade rätt att dö. Men det struntar folk i nu för tiden. Nu lever man 20 år som pensionär. Alltså det är lite raljant, men det är lite så det funkar. Alltså det kostar. Mm. Under den här tiden vi jobbar. Inte ens arbetarbarn ska jobba. Låt oss vara överens om det.
Ja då.
De ska ha rätt till bra uppväxt. Pensionärer har gjort sitt. De ska inte behöva jobba eller ner i gruvan bara för att det är fattigt och eländigt. De har gjort sitt. Vi har råd med det. Då ska vi finansiera den här tiden. Och då kan man ju säga att det är en omfördelning eller rundgång. För man omfördelar över livscykeln. Alltså under de här 40 åren i mitten, då ska vi betala de 20 åren i början, alltså investeringsperioden. Det är ju inte individuellt eller öronmärkta pengar. Men för att systemet ska fungera så måste vi skjuta in pengar för att vi har kostat pengar. Då betalar vi det via skatt. under den tiden vi jobbar så ska vi också finansiera avvecklingsperioden. Vi skjuter in pengar i systemet så att det ska finnas resurser på när vi liksom åldras till sjukvård och omsorg och så vidare. Jaha, ja men det där verkar ju vettigt. Jaha, ja, det är ett vettigt system. Det är faktiskt världsklass på den.
Mm.
Men vad kostar det då? Ja, om man lever halva livet utav skattemedel, då behöver man en skattekvot som ligger på runt 50%. Det, kom ihåg att nationalekonomi är ingen absolut vetenskap. Det går inte att säga att det måste vara exakt 50%. Men ungefär där måste det ju ligga om vi ska leva av den välfärd, andra halvan, som vi fördelar när, liksom när vi vuxna arbetar. Och det där tror jag att vi måste bli betydligt bättre på att, liksom informera och förstå hur det hänger ihop. Och här har ju högern varit väldigt framgångsrika och så vidare. Vi låg 2006 då när Anders Borg och Reinfeldt kan ju hyllas då för att de gjorde, snodde sossarnas frågor och gjorde till sina och börja öka tempot i bidragsfusket och sänka skatter och så vidare. Så då hade vi en skattekvot som låg på runt 50%. Och sen har vi ju använt, jag vill ju sänkt skatterna med 250 miljarder eller ja, runt. Alltså vi har tagit enorma resurser ifrån samhället som nu har portionerats ut till individer.
Mm.
Och då kunde man ju ha ett individuellt system och säga att ja, men nu är det bara valfrihet. Ja, men de här pengarna har ju inte fördelats ut någon typ av rättvisa. Vissa har ju fått miljoner och andra har ju fått sulor och så vidare. Och det där, det funkar inte. Och återigen, vi ska inte ta ut mer skatt än vi behöver. Men ska välfärd finansieras så är det mest effektivt att vi gör omfördelar via skatten. Alltså man pratar ju om valfrihet och du ska välja själv.
Mm.
Skatten är ju den verkliga valfriheten. Då ger vi alla en möjlighet att tillvara på sina livschanser och ha en möjlighet att utvecklas. Återigen, jag brukar säga, jag är beredd att diskutera med vem som helst, när som helst, om vilket välfärdssystem som helst i hela världen. Men jag kan inte alla. Men ser om i världen och tänk, väldigt många av världens 200 länder är lågskatteekonomier. Hur är det? Hur är samhället?
Mm.
Vilka får gå i skolan? Hur ser samhällsstrukturerna ut? Är det rättvist? Är det tryggt? Är ett bra samhälle? Nej, det är ju inte det. Alltså, varför kan det inte bli tydligare? Jag kan förstå att man lockas, men jag kan inte förstå varför man inte tänker. Det är inte svårt. Alltså skatt är nyckeln till frihet och så vidare.
Mm.
Och klarar vi inte av att upprätthålla det här, en rimlig omfördelning och att samhället ska ha resurser. Vi är uppe i en pandemi, det värsta verkar ha släppt, men samhället kommer ändå att vara utsatt under en lång period framöver.
Mm.
Då alla kommer ju. Alla vill ju att samhället skulle ha resurser och så vidare. Hur många 100 miljarder har det inte kostat? Var kommer de pengarna ifrån? Ja, det är skatter som vi har och så vidare. Hur mycket man har lånat upp och så vidare och plockat det. Alltså jag kan inte det där.
Nej.
Men alla inser väl liksom att ja, men det är väl bra att det fanns. Det är bra att det finns. Det är bra att det finns så man ska kunna få hjälp och stöd och så vidare. Och där alltså jag retar mig lite grann på det här med att högern kan vara så framgångsrik och KD liksom, KD-modell över samhället när familjen väljer själv. Ja, men vad är det för valfrihet? Alltså vad är det för valfrihet om det inte finns någon föräldraförsäkring? Om man inte kan efterfråga bra sjukvård och så vidare. Alltså vad är det för valfrihet? Det är ju skattesystemet och omfördelningen som har skapat våran frihet. Och inte minst när man skulle säga det var ärlig och rättvist. Inte minst när vi fick kvinnlig rösträtt. När kvinnor har kommit in och påverkat samhällets utveckling och inriktning. Som det blev det Sverige som idag alla säger sig älska.
Mm.
Alltså där det finns tid för familjen och så vidare. Det finns en föräldraförsäkring. Se dem i världen. Alltså jag, på mina föreläsningar så brukar jag ta exempel från föräldraförsäkring. I Sverige kan man vara hemma i 18 månader när man får ett litet barn. Man har rätt att vara ledig på sitt jobb. Ännu i alla fall innan vi har tagit bort det EU-lag. Så kan man vara hemma med sitt barn och få betalt för samhället. Vilka andra länder? Ja, det finns ju varierande grad. Framförallt de nordiska länderna som har en relativt hög skattekvot har ju hyggliga reformer. Men titta ut över Europa. I London kan en förskoleplats kosta 10-20 000 kronor per barn. Den biologiska klockan tickar. Vi vill ha barn än. Vi kommer inte kunna köpa det här på marknaden. En i familjen måste stanna hemma. Vem är det som får stanna hemma? Sysselsättningsgraden bland kvinnor är 20% lägre. Varför då? Det finns ingen valmöjlighet. Varför blir det inte tydligare? Hur ser åldringsvården ut? Det har ju blivit uppenbart att vi har ju privatiseringar och sålt ut våra äldre till usla villkor. Men hur ser det ut i Europa? Här kan man åtminstone få lite kommunal hemtjänst och service på ålderns höst. Hur ser det ut i Europa på arbetarklassen? Vem tar hand om gamlingarna? Kvinnorna. Så är det det samhälle vi vill ha? Ja, men säg det då. Men för det är ju den vägen vi är. Och det är förödande. Jag sa förut med debatten hårdnade, den blir mer maskulin. Men det syns ju också på samhället och så vidare. När den här typen av förmåner, Timbro och Högerns tankesmedja vill ju ta bort eller halvera föräldraförsäkringen etc. och så vidare. De är på god väg att lyckas. Och vi måste bjuda ett bättre försvar. Skatt är nyckeln till din individuella frihet, till dina valmöjligheter, till att kunna göra klassresa eller uppfylla dina drömmar och så vidare med utbildning. Då måste det finnas vård, skola, omsorg. Det måste vara finansierat på något sätt. Och är det inte det via skatten, då blir det individuellt och då blir det här som i andra länder. Då är det många som inte kommer att råd.
Det får nog bli de sista orden, tyvärr. Men du får gärna komma med en annan gång längre fram. För det känns som att du kan fortsätta mycket längre.
Det kan jag absolut göra. Jag vill ha ett citat. Jag förstår att jag pressar dig. Vi ska avsluta. Jag ska citera en ung flicka. Det är inte bara Greta Thunberg som har sagt kloka saker. För ganska många år sedan, 20 år sedan, så kommer det ut en skrift från Unga Örnar där en ung flicka säger så här. Jag vill avsluta med henne. Det är mycket kort. Hon säger så här. Våga säga vad man tycker. Ja, jag tror att vi behöver fler kvinnor i vårt parti. För de kanske bryr sig mer om svältande, sjuka och rädda och hemlösa barn. Fast det är inget fel på män för det. De gör så gott de kan. Det försöker jag göra. Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket. Men vi får ta lite mer samtal lite längre fram.
Ja, du ska tack. Tack till inbjudan. Ha det gott.
Ha det gott. Hej, hej. A-radion är slut för idag och tiden har gått väldigt fort. Och nästa gång som det är A-radio är 29 augusti och det är med Katarina och Joakim. Nästa gång som LO-facken Partille kör i A-radion är den 19 september. Okej, ni får ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Ha det gott. Hej, hej.